Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Nu är det kul, för att det här är ju nu avsnittet som är 100 efter det här som är någon slags mord på poliskoden i amerikansk, eller om det bara är mord i amerikansk polisterminologi. 187.
Och då är det alltså 287 nu.
Ja, exakt.
Jag lätt räknat ut. Ja. Jag är helt omskakad. Jag var vaken till väldigt sent igår för att jag håller på att göra en stor och omvälvande sak. Jag har lagt ut hela min cigarrsamling till försäljning.
Ja, jag såg det. Och vet du hur jag såg det?
Ja, för att Li såg min Insta-story och berättade det för dig.
Nej, nästan.
Kom och titta, Nisse. Nu har han gjort någonting igen.
Ja, men det är nästan rätt. Hon skickade en skärmdump från Facebook, din Facebook-status till mig och bara, men vad fan.
Vadå? Det var ju exakt. Ja. Det var ju det, fast det var ett annat socialt medium.
Jo, det var helt rätt. Jo, men jag sa ju att jag gav dig rätt. Fast det var liksom inte just Insta-story, men du hade helt rätt.
Att men vad menar hon med vad fan då?
Nej, men jag tror att hon tycker att det är fascinerande bara att det händer så mycket i ditt liv. Och vi sitter här på landet och det händer ingenting. Och det är liksom det är en omvälvande sak på en annan. Känns det som utifrån sett?
Jag gör dokusåpan i era liv.
Ja, men jag tror faktiskt lite så. Ja, men det är det nog. Det är väldigt roligt. Och, alltså det är intressant att man liksom får jobba så nära dig också. Och samtidigt få följa dig på olika sätt. Och man blir fortfarande förvånad. Eller jag blir ju inte förvånad, men jag blir ändå förvånad.
Nej, alltså ni som har lyssnat på podden, ni har ju varit med i hur jag fick ett cigarrintresse för exakt 3 år sedan. Det började i Polen när jag för första gången vågade gå in i en sån här exklusiv cigarraffär, Casa del Habana, och köpte med mig cigarrer som jag sen förstod var mycket dyrare än vad de hade kostat i Sverige. Och sen så började jag köpa massa cigarrer och röka cigarrer och tänka på cigarrer och prata om cigarrer. Och sen så har jag väl rökt mindre och mindre. Men sen så framförallt så slutade jag snusa. Och efter att jag slutade snusa så då satte jag upp någon regel. För det fick ju inte bli så att jag skulle bli galen cigarrrökare istället. För att jag ville ju sluta vara nikotinist. Så satte jag upp en regel att jag skulle inte få röka cigarr Efter 2 månader efter snusslutet skulle jag få röka en stor eller 2 små cigarrer i veckan.
Just det.
Det kändes rimligt. Men sen så pratade jag med, och nu hade det gått mer än 2 månader sedan jag slutade snusa. Men jag pratade med min svåger som har slutat snusa 1000 gånger och berättar att det alltid har skitit sig för att han har rökt cigariller eller cigarrer och så här, att det, alltså att om man har varit så tungt nikotinberoende så kan man liksom inte hålla på att röka cigarrer. Och det tyckte jag lät skittråkigt, men sen tänkte jag på att just det, mina cigarrer är ju värda massa pengar. Jag skulle kunna köpa cyklar för de pengarna. Och då fick jag typ stånd. För att jag har ju tänkt att cyklar, det har man liksom inte råd med. Alltså jag har ju köpt en racer, men liksom en fet racer.
Ja.
Började med fantisera om dem. Så nu lade jag upp dem igår. Från 30 000 skrev jag. Och det var en trevande start. Det tog liksom 10 minuter innan någon ens ville skriva någonting till mig. Och då skrev den personen 20 000. Ja. Och jag bara, aldrig i helvetet. Och det sa jag, att jag vill inte gå under 30. Då sa personen direkt 28 000. Och sen, nu kommer det avgöras om 1 timme och 35 minuter. Och jag vet att det finns minst 10 personer som är intresserade. Det är redan som en som har bjudit 32 000. Men de andra personerna ska också lämna sina bud före klockan 12. Så att så det kan bli en fin cykel.
Men,
och det är otroligt spännande.
Jag är ju, enligt cigarrummet, som han ju heter på Instagram, så är det ett bra pris. Alltså det var liksom en bra deal, det där priset som du gav från början.
Så att det
är dumt nu att vi pushar för det här redan nu, för nu är den här omröstningen, eller nu är den här auktionen över för de som lyssnar. Tänk om det är någon nu som bara, men gud, det där hade jag lagt 60 lök på utan problem.
Fast du vet inte fan, för jag lägger upp på Instagram och där har ju jag mycket följare. Ja. Jag har en person som är lite intresserad. Men jag lade också upp det på en cigarr sida på Facebook som har typ 600 gruppmedlemmar, och där har jag fått alla bud, så att jag tror inte folk är så intresserade. Nej. Folk är intresserade av min lycka och av att jag ska köpa en cykel.
Men det är också intressant, det här är ju vi har ju fått följa några av dina manier, alltså i podden, som har liksom startat under podden och sen också avslutats under poddens.
Fiskarna.
Precis, akvariefiskarna är ju det som är tydligaste hittills. Sen så är det vissa grejer som ju, som du har varit manisk med, som du ändå fortsatt med, till exempel kläderna.
Piano.
Ja men det har kommit till det också. Kläderna är ju någonting som, det tog ju upp lika mycket tid för dig som det här med cyklandet och cigarrerna gjorde, alltså i början. Att det var att du brydde dig så mycket och du höll på med skor och du höll på med kläder. Men, och den värsta fasen, eller vad man ska säga, är ju över. Nu är det ju fortfarande... Men grejen med kläder är att man måste fortfarande ha kläder. Du kan ju inte gå runt naken. Så att du vill ju vara fin.
Det är lite grann som... Alltså det är som att jämföra att vara alkoholist jämfört med att vara anorektiker.
Ja, exakt. Yeah.
Att en alkoholist kan ju faktiskt sluta helt och måste inte förhålla sig till alkohol. Men en anorektiker kommer behöva hitta ett sätt att förhålla sig till mat.
Ja, och så du har ju hittat ett sätt att förhålla dig till kläder. Men man kan ändå säga att den maniska delen av det är ju ändå avslutad.
Eller? Ja, tack. Det var väldigt fint sagt.
Ja, men
jag tror
det
är rätt. Ja. Jo, jag tror det.
Och sen har vi ju också pianot, har vi ju för det, men det var ju en, det blossade ju upp alltså i samband med att du flyttade in förra hösten i oktober där.
Uh-huh.
Och det var, du pratade inte om något annat, om det var Grapefruit Moon vad heter han nu då? Heter den Grapefruit Moon? Jo, det heter den väl.
Ja, precis, Tom Waits.
Tom Waits, det var mycket liksom med det där. Men sen har man inte hört så mycket, men det betyder ju inte att du kanske har slutat, eller?
Nej, jag har fortsatt spela.
Ja.
Och det är väl också på ett icke-maniskt sätt. Det vill säga, jag sitter inte och... Alltså, precis när jag började så var det så att jag lyssnade bara på pianomusik under ett tag.
Och du jobbade ju inte heller. Du spelade piano. Nej, istället för att jobba på dagarna.
Precis, ja. Så då var det väl en manisk period. Men den var väldigt kort, den var några veckor. Och sen så har den gått in i att jag försöker... Alltså, som alla som spelar piano, man försöker spela varje dag. Men oftast så blir det inte så.
Ja, just det. Men sen har vi en annan grej som jag tror många av lyssnarna är nyfikna på. Det är ju med liksom själva, alltså styrkelyftandet och tyngdlyftandet och crossfittandet och allt sånt där.
Ja,
Vad händer, vad är status där? Har du gått ur den värsta maniska fasen där nu, skulle du säga?
Jag försöker få ett, alltså, fan vad svårt det är. Den här sommaren har ju varit fruktansvärd för skivstångsträning.
Ja.
Vanligtvis om jag har varit i Hudik så har jag åkt iväg till Friskis och Svettis och kört. Men nu har jag inte velat vara inomhus. Sen har jag upptäckt konditionsidrott. Så att jag har hittat, jag kunde vara ute i skogen och liksom springa.
Men vet du, jag tror att hade det här varit för 2-3 år sedan så hade det ju varit, ja, då hade vi fått lyriska beskrivningar om hur häftigt det är att vara i Hudik i styrkelyftslokalen när det är så varmt ute. För att det blir som, ja, helt, det blir som en helt annan stämning där inne och man förbrödras och man pratar med människor. Alltså jag tror att då hade du hittat något annat sätt. Så jag tror ändå att vi är på väg mot någonting där. Någon slags... Ja. Genombrott.
Men däremot... jag tror, man kan säga så här att skivstångsträning, det är en passion som är livslång och den kommer återuppstå när jag går in i vardag. Men det är som en del av, det kommer nog vara en av flera delar i min träningsperson.
Just det. Men kommer du beställa kinesiska tyngdlyftardräkter om du ska handla på hjärtat?
Ja.
Det kommer du göra?
Absolut.
Ja, det kommer du göra. Ja. Mm. Är du säker på det? Eller säger du bara det nu för att inte göra olika lyssnare besvikna?
Nej. Nej, alltså jag längtar skitmycket efter skivstångens salighet. Och det är också svårt med olika barn och sånt där. Men idag ska vi åka iväg till, barnen ska vara på minisats en stund idag. Ja. Vilket de faktiskt ser fram emot och så ska jag få lyfta. Så att det finns fortfarande kvar. Ja. Så att nu kan man säga att jag är helt så här bara omanisk och har lite olika intressen.
Nej, jag vet inte. Det är, däremot så är det ju så att du har, vilket jag är rädd om, det, att det kan vara lite mitt fel, att du inte pratar om det lika mycket i podden. För att du alltså, jag tänker på med det som hände med löpningen och sen så också med cyklingen. För cyklingen har vi ju hört, det var ju några gånger här i början av sommaren när du pratade lite lyriskt om hur du cyklade in till stan och sen samtidigt hur du mötte de här olika männen som skrek könsord och sådär. Men det har ju inte varit, jag vet ju, har ju hört på omvägar att det pratas ganska mycket cykling från din sida i andra forum och i andra sammanhang.
Just det. Mm. Ja, men löpningen tar fortfarande mest plats. Cykling är mindre. Men jag har väl berättat att jag ramlade på cykeln?
Det har du berättat, men det kom ju långt senare i podden. Det fick ju lyssnarna höra lite grann helt plötsligt bara, att du berättade som i ett i andetag, eller vad säger man? Mungipan.
Men det känns jävligt skönt tycker jag, avslutningsvis, att Martin, din kompis, Cigarrummet, och som har cigarrpodd också, som heter Cigarren, om du lyssnar på den.
Ja.
Att han tycker att jag satt bra pris.
Ja.
Som då, man vill inte sätta ett pris där man själv blir lurad. Man vill heller inte lura andra. Utan man ska hitta att båda, att alla känner att de har gjort en bra affär. Ja. Och det verkar som att han tycker att det var så. Det är ju härligt. Men så det är ju sjukt spännande nu.
Ja, jag vet inte, det kanske är en långsökt koppling. Lite P4-aktig. Men apropå att sluta med saker. Så... har jag en son som är 3 år och några månader. Grejen med honom är ju att han bajsar ju blöja fortfarande. Och det här...
Jag vill prata om att han har ju sin grej, att han är väldigt medveten om bajsandet. Så att det inte bara att det kommer när han inte är beredd. Men det, han har ritualiserat det och vill lägga sig någonstans och bajsa i sin blöja, som jag minns det.
Exakt så
att om han går naken på tomten och blir bajsnödig, så måste man sätta på honom en blöja.
Ja, eller att han, som det oftast är, att han går runt med kläder eller så shorts och kallingar, och sen ska man ta av dem och sätta på en blöja, och sen så går han och lägger sig i något rum och håller på och leker med små olika figurer. Och sen så är själva proceduren är sen att man, är du färdig? Nej. Jaha, alltså 5 minuter senare, jo, har du bajsat färdigt? Nej, hej pappa. Så känner man att det liksom luktar och så här, men nu är det väl färdig? Nej.
Och då ska man hantera det.
Ja, då ska man byta som på en bebis.
Alltså, för att grejen med bebisar är ju, man vet ju, där är ju verkligen egna barn, andras ungar.
Exakt.
När jag var barnvakt åt min första liksom gång som jag var riktigt nära en bebis över tid, det var min systerdotter Hedvig, som nu är stor, ska börja 4:an. Och jag tror hon var 7-8 månader när jag tog hand om henne. Moa, min syster, och hennes man Martin, de var stafettläkare i Hudik. Så att under hela arbetsdagen så tog jag hand om henne. Och hon bajsade inte superofta. Det var liksom typ varannan dag som hon bajsade under tiden som jag var med henne. Men det var alltid någonting som jag var väldigt, väldigt rädd för att det skulle ske. Alltså det var en så pass omvälvande och äcklig sak. Så att jag... intensivt hoppades att hon inte skulle bajsa. Ja. Och när hon bajsade så var det ju liksom att det var nästan att man fick kvällningar.
Ja. Men det här var innan du hade ju barn själv, eller hur?
Exakt. Ja. Och där så är det ju liksom, dels är det ens egna barn och det blir mindre äckligt, men sen är det också att det finns någon tillvänjning, att man börjar med det mysiga luktfria mjölkbajset och sen går det vidare till gradvis tyngre grejer.
Just det.
Men erfarenheten i alla fall att så här, jo men det är klart det luktar äckligt, men det är inte så farligt.
Nej.
Och också så här, att det kan stinka bajs hemma och sen att man tycker att det är okej, men att man kommer hem till någon annan som har någon blöjhink som inte har hanterats, då tycker man att det är så jävulskt äckligt.
Ja.
Men jag tänker att om man har ett barn som är så där stort och som bajsar på det där medvetna sättet, när blöjan är någonting som liksom är helt frikopplat från personen Jojo, så kanske det blir samma sak, att bajset börjar lukta på ett annat sätt igen också när det känns där onödigt, att du skulle kunna sitta på toaletten, men nu har du satt på din blöja och jag ska hantera det.
Jag skulle ju vilja att det var så, för att det jag ska prata om nu är saker som jag borde ta tag i, som jag liksom inte riktigt tar tag i, som det här med bajsandet i blöjan, för att jag har ju absolut inga problem med det här. Det är det som är mitt problem.
Du tycker inte att det är så där äckligt som jag tänkte att du skulle tycka?
Nej, för att det blir ju, alltså även om jag kan se det här utifrån och jag kan teoretisera kring det, så är ju det här att han är den här lilla mini bebisbrorsan som jag liksom inte ställer så höga krav på. Alltså jag tycker att han, oj kan han prata? Alltså lite så här fortfarande. Oj vad duktig han är. Han kan säga meningar och kan uttrycka vad han tycker. Så lite så här, oj kan du bli ledsen? Det var häromdagen så gjorde han, vi satt på en hamnkrogen här i Härvik. Och så satt det en man som såg ut ganska mycket
och
som...
Och schnitzel?
Nej, det var inte det här. Schnitzeln åt jag, det här är en stickspår. Det var senaste gången jag var där var tillsammans med, nej det kanske inte var senaste gången, men en av de senaste gångerna jag minns som jag var där var tillsammans med dig och Sara och Iris och en ganska liten Rut som bara var någon månad gammal. Det är
3 månader.
Rosengården ligger inne i Visby på Stortorget. Och jag åt exakt samma sak då, schnitzel och tog en bärs.
Rut bajsade verkligen i blöja då.
Det gjorde de verkligen.
Det luktade smultron och mjölk och honung.
Så var det. Men det jag skulle säga i alla fall var när vi var på hamnkrogen. För de har nämligen en räksallad som mannen älskar. Överallt annat på denna jord. Så att vi andra brukar åka med honom där när vi är på det humöret och dricka kaffe. För att i övrigt så har menyn inte så mycket. Så att du sitter här och käkar räksallad. Och då gick jag i alla fall på en promenad med Jojo. Och då såg vi en man som var i kroppen och lite grann utseendemässigt lik må han vila i frid, Jerry Williams. Alltså en väldigt stadig bit i 70-årsåldern. Ganska kort men kraftig. Och så var han högröd för att han var solbränd. Liksom. Så han, och så du vet, ådror som syntes och liksom hade något linne på sig och var väldigt sådär, ja, som Jerry Williams. Och då ställde sig Jojo en meter från honom och pekade och så bara, kolla pappa vad stark han är! Och då började jag ju skratta och han började ju också fnittra och då tyckte Jojo att det här var fruktansvärt pinsamt.
Alltså, ja.
Varför skrattar ni? Varför skrattar du? Och blev så här liksom, ville gömma sig hos mig och så här. Och då blir jag så här, oh, men gud, kan du ha såna känslor? Alltså liksom är du medveten på det här planet att du kan tycka saker är pinsamma? Medan som det här vi pratade om tidigare på det, medan när mannen var i samma ålder så tyckte jag ju typ att han var redo att flytta hemifrån för att man har liksom andra förväntningar och andra krav. Och det här spiller ju över även på det här med bajsandet i blöjan. För
det
är
också någonting som man var väldigt upptagen av. Alltså poddens första avsnitt handlade om olika sån här milstolpar och hur man hade förberett dem och hur de hade gått. Och för du pratade om det här napptrollet och lämna nappar. Och jag var lite avundsjuk. Så här, hur ska vi ta oss dit och sådär.
Och nu är ju faktiskt, nu ska vi säga, nu är ju man ganska exakt, eller Jojo ganska exakt lika gammal som mannen var när vi startade podden.
Ja.
Och då bajsade ju minsann inte mannen i någon blöja, kan jag säga med en gång. Och vi hade ju precis då också avslutat det här med napperiet. Vilket är min andra grej. För det är någonting som jag har tagit upp med Lia på semestern. Att det är så här, någon borde ta tag i det här med nappen. För det finns ju någon sån här magisk gräns som tandläkare, i alla fall våra tandläkare har pratat om. Att barnen ska sluta med napp innan 4-årsdagen. Annars kan de få bestående men på käken. Och det här vill man ju inte. Man vill ju inte ge sitt barn bestående men på
verkligen inte.
I käkpartiet så att säga.
Så vet att... du vad vi fick dem här från? Men för oss var det båda, när de fyllde 3 år.
Ja.
Då tog man, för Iris var det några dagar före 3-årsdagen och för Rut några dagar efter, vill jag minnas.
Ja,
och då rör knappen.
Men det här är ju samma sak här, att det här är liksom med Manne, då var det så enkelt för att det var nästa steg i det här, alltså när man har inte napp när man flyttar hemifrån, och eftersom du ska flytta hemifrån om en kvart ungefär, så är det lika bra att du slutar med napp. Och vi gjorde allt det här med napptrollet som man kan höra i något av de första avsnitten, det var kanske rent av det första, jag vet ja. Jag kommer inte ihåg, men och jag känner också att jag vill inte vara den som drar igång det här hemma. Jag orkar inte vara den som så här, nu ska vi sluta med nappen, Jojo. Utan jag har försökt säga det till Li lite försiktigt, eller inte så försiktigt, jag har sagt det med all önskvärd tydlighet, att jag tycker att det är också hennes ansvar att ta tag i det här med nappen. Men jag tycker att det känns som en asjobbig grej att göra, både det här med att han ska sluta med blöja och att han ska sluta med napp, för att det är som att det blir så definitivt på något vis. Och det är så gulligt att ha någon som går runt med en napp i munnen. Men å andra sidan så är det ju gulligt upp till en viss nivå. Det är ju som...
Är det det?
Ja, men det är väl det.
Ja,
det är...
precis. Upp till en viss nivå.
För det är som på stranden nu. Alltså, det här är väl egentligen någonting som jag kanske inte tycker helt okej. Men att Jojo springer runt naken på stranden är ju helt okej. Alltså, det är inga konstigheter alls. Det är ju bara gulligt. Men däremot, det var en gång när Manne tappade sina badbrallor ute i havet. Och de färdades iväg och gick upp naken, och då kändes det så här, det kändes ju genast som att så här, oj, vilket stort barn som inte ska gå runt naken på stranden, för att det kändes liksom lite märkligt. Och jag tänker att Jojo, man vill ju avsluta det här innan det blir så här, vad är det här för konstig jättebarn som går runt med blöja och napp? Alltså lite som när man ser vissa barn. Jag vill inte vara dömande, för jag vet att vissa utav er har att det är tungt med barn. Men när man ser vissa skjuta barn i barnvagn som man tycker har passerat gå själva datum för en tid sedan, om du förstår vad jag menar. Alltså, det finns inget gulligt i att se ett för stort barn i en barnvagn.
Nej, inte ett dugg. Men jag undrar lite grann så här, varför... För jag förstår de här mekanismerna som gör att du vill vänta med saker. Men jag förstår inte riktigt hur jag kunde vara så osentimental så att jag ryckte bort Ruts olika snuttefiltar lika tidigt som jag gjorde med Iris. Hon fick sluta med napp, blöja och vagn exakt lika tidigt som Iris gjorde. Och tidigare blev det ju med vagnen eftersom Iris såg till att lägga sig eller sätta sig i Ruts vagn när vi gick över till liksom singelvagn.
Jag vet inte om det är så här, men en teori kan ju vara att de är så pass nära i ålder så att det blir nästan som att Rut ska bli Iris ålder, medan med Manne och Joel är så stor skillnad, så vill man nästan särskilja dem ännu mer. Att en är att jag kan bli besviken på Manne för att han agerar som en 8-åring, för att jag tycker att han kanske borde agera mer som en 14-åring i vissa sammanhang, medan jag då på Jojo blir besviken när han, eller förvånad när han agerar som en alltså en 5-åring eller någonting, när jag tycker att han egentligen fortfarande ligger på skötbordet. Men
vad ska vi ha för strategi där? För nu kommer ju liksom vardagen och förändringens vindar. Alltså, nu har man ju möjlighet att göra någonting.
Ja.
Så, och jag tror att det du måste göra är ju, det är väl okej med att ta napp länge om man bara, alltså det är en trygghet för en själv också att veta att när han är 3,5 eller när han är 4 eller när han är 7, när han tappar sin första tand, då ska han sluta med napp. Det är bra att veta innan när man tror att det är lagom med sådana saker, så att man har ett datum. Och det gäller väl i någon mån även vagnen, som jag gissar att den finns kvar i det Edvallska hemmet.
Nej, det gör den faktiskt inte.
Nej, den är borta nu.
Den står ju nere i källaren, men där är jag ju men där är det ju återigen där. Jag kommer ihåg när vi hade det här samtalet i podden, när jag tyckte att det var så här, gud, alla de här lata människorna, och sen så här konstaterade vi, men jag bär ju honom på axlarna, och att det är så här, har man nu ju väldigt litet. Det gör jag
fortfarande med Rut, och hon är ju 5.
Ja, och både Rut och Joel är ju hyfsat behändiga. Joel kanske i något större utsträckning än vad heter det? Vänta, nu kommer Manne här. Jag tar bort mig, vänta. Manne, här, ska du ha tröjan eller? Var det den du vill ha? Ja. Vi ska ju åka och käka falafel. Jag tycker vi spelar tennis ikväll, det är för varmt på dagen. Puss.
En ny taktik. Du spelar svår i ja, tennisen. Det funkar ganska bra faktiskt.
Men så kan man ju säga att om jag hade varit mindre stark så, ja, så hade jag typ fortfarande behövt vagn fast rute 5. Eller så hade hon behövt, för sig, hon kan, orkar ju gå långt, det är bara att hon vet att hon får komma upp på axlarna. Men det är klart det blir en annan grej om man inte orkar ha sitt barn på axlarna.
Och många det är lite själviskt om man tänker sig att man är en ensamstående morsa med tre barn och är 1,50 lång och väger som en sparv. Och sen så här, inte kör sin femåring i vagn.
Alltså, men jag känner en familj som åkte med så här sulky till Mexiko med sin fyraåring. Ja. Och ropade alla så här, invalido, invalido, invalido. Jävligt okänsligt. Okay. Bara så här, nyfiken, bara, är det där en invalid eller?
De vill bara vara snälla. Men ja, så det, vagnen har vi inte så mycket. Men däremot det här med napp, det måste ju hända. För jag blir lite, får ju lite
och blöjan, ångest. Jag vill ha datum för båda grejerna här. Och sen så vill jag ha uppföljning i podden.
Ja, men blöjan har jag ju läst mig till nu att där kan man nog inte hetsa fram riktigt. För det kan vara, då kan det bli liksom något psykologiskt. Utan det här är ju mer någonting som han håller på med som inte är skadligt. Och man kan faktiskt vänta tills han själv fattar att det är så här, jag kan inte hålla på att bajsa i blöja. För att det i de flesta fall så kommer det.
Men ska man erbjuda alternativ så här, ja du kan få blöja men du är inte sugen på att gå på toa då? Okej, okay. Men kör blöjan.
Ja, men så brukar jag faktiskt försöka fråga honom. Men sen så finns det ju vissa som håller på med det här att man, om man får ett klistermärke om man bajsar på pottan och du vet sådana där saker. Det kan man ju
börja hålla på. Det är också motsatsen att man får en hård smäll om man inte väljer pottan. Ja.
Just det. Att det fungerar med smärta ja, och bajsa i blöjan.
Ja, det finns en positiv förstärkning som är ganska populärt, men det finns ju också bara utdelar i en smärta. Alltså en smärta då.
Alltså negativ förstärkning helt enkelt. ja, nej men jag tror, jag måste diskutera det här med Liv, vi får faktiskt få om det här. Men jag tror att alltså, i höst, jag tror inte att vi kommer vänta till fyraårsdagen, utan jag tror att det kommer vara på den här sidan årsskiftet. Så kommer nappen sluta. Bajsandet i blöjan, det känner jag att det får liksom ta den tid det tar. Jag vet inte riktigt. Det har ju varit så, han har haft lite problem med magen också. Han fick ju länge käka sån här vad heter det, propplösande medicin. Alltså han var ju för hård. Han var ju hård i magen och vi fick ju åka in och ge lavemang och han det var ju till och med så att en gång när han var ändå 1,5-2 någonting när han hade som en propp med osmält mak i magen så att han kunde inte äta utan den kom upp, maten han åt kom upp direkt. Så de var tvungna att gå in med lavemang och sen så har han ju käkat sån här medicin som gör att det blir lösare. Så jag tror att det kanske finns någonting med bajsandet som är lite förknippat med något traumatiskt också. Så jag tänker att man ska chilla lite där också. Så att man...
Men det är klart man ska. Men det blir spännande, vad händer med podden när han bajsar på toa och inte har en napp? Jag fick en så här jättehärlig pressinbjudan. Och då var det, jag tror det var Thule som hade, du vet, en sån här vagn som är typ som nästan ett hem som barnen kan bo i.
Ja.
Jag fick för mig att det var en sån. Jag kunde inte säga, men jag alltid tyckte det verkar så härligt när barn har typ så här filmmys i en vagn. Och så just kanske det. Föräldern springer 2,5 mil samtidigt med den här vagnen.
Ja, just
det. Var typ någon sån.
Ja.
Och sen så var det också så här, kom och titta när den här jättefina vagnen som är som ett hem släpps. Och du får bo på hotell och äta typ lyxmiddag. Först bara, ja, gud, jättegärna, de här vagnarna verkar svinbra. Och vad mysigt att bo på hotell. Och så bara, fan nej, just det, mina barn har inte haft vagn på flera år. Jag kan liksom inte tvinga dem att börja med vagn bara för att jag vill gå på det eventet och vill att springa med dem att de ska filmmys.
Yeah. Och du tror inte att det är skäl nog för Sara att släppa till på en trea?
Jag frågade.
Ja.
Men hon sa nej.
Det räckte inte. Nej, tråkigt.
Det räckte inte. Och dessutom skulle det bli så här. Ja, tack. Jag kommer plus en. Jag vet det kanske ser ut som att vi bara är tvåbarnsföräldrar till ganska stora barn. Men vi har ett precis befruktat ägg som jag befruktat till det här eventet. Det kommer vara befruktat när vi kommer hit. Jag lovar. Det ser inte mycket ut för världen, men det har till och med delat sig nu i två delar, det här ägget. Säljningen är inledd.
Vad förvånad de skulle bli på den här PR-byrån om de får ett sånt svar. Eller bara ett sånt svar att jag kan tyvärr inte komma för att mina barn är för stora. När de typ så här, men gud, du har en blogg som läses av småbarnsföräldrar. Kom bara hit och kolla på vagnen.
De bryr sig inte.
Kom bara hit och kolla
på vagnen. Det är skönt för dem nu att jag inte kommer och tar upp hotellplats men ändå säger att den här vagnen från Thule är som en lägenhet.
Ja, en riktig win-lose-grej för dig alltså.
Vad fan håller jag på med? Jag tänker ta sviten! Ja. Ge mig sviten!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag läste någonting för, alltså, på sommaren. Jag är inte, det ska jag erkänna, någon stor bloggläsare. Men på sommaren tycker jag det är trevligt att läsa blogg. Och då läser jag ju din blogg. Det är, ja, den jag läser.
Ja, den är...
På, liksom, under termin läser jag din blogg sporadiskt.
Ja.
Nu läser jag den slaviskt. Jag skojar bara. Jag läser den hela tiden. Och någonting som jag fastnar för nu, väldigt starkt, det var ett fascinerande inlägg. Det handlade om att, och nu kan man säga på ett olika sätt. Jag vet att du säger smaska, jag säger smacka.
Ah, ja, just det
här när man, jag vet inte vad som är rätt eller om man kan säga båda, men jag har alltid sagt smacka. Och det är ju när ofrivilliga ljud uppkommer i ens mun när man äter.
Just
och det här kan ske med öppen och stängd mun. Det är väl ofta ett, liksom, ett sugande, klickande ljud som de flesta tycker väldigt äckligt. Och ditt blogginlägg handlade om att du har efter 38 år fått reda på att du är... en smackare, och det fick du reda på genom att du pratade med Lee om hur avskyvärt det är att din far är en smackare.
Ja.
Och hon var så här, men ja, fast Nisse, det är ju precis, det är ju du också.
Jag behöver säga det, for the record, jag älskar min pappa överallt annat. Jag vill bara få det ur mig innan vi fortsätter.
Du älskar hans smackande överallt annat.
Ja, det är en av de här orsakerna till att jag älskar honom så mycket, ja.
Ja, men, och det, har jag missat någonting här? Eller har jag gett en rättvisande bild av förloppet?
Nej, men det är väl så.
Ja, och för mig är det så här att jag har ju känt det nu i, det borde vara ungefär 6,5 år. Och det tog ju ett tag innan, alltså jag tror vi åt, första gången vi åt tillsammans, du och jag, det var ju på någon indisk restaurang i lunch.
Vänta nu, 7,5 år om jag får be.
Är det sant?
Ja, för att jag gifte mig för 7 år sedan. Och jag kommer ihåg att vi kände varandra då.
Men att det, ja, det stämmer ju, det börjar bli... Förut var det så här, fan vad vi är nära varandra och känner varandra väl för att jag har känt varandra så kort tid. Men nu är det ju helt rimligt, alltså nu är det ju lång tid på riktigt.
Men jag är också så stolt över att få vara kvar i din maniska lägga saker på hyllan och gå vidare i livet svär fortfarande efter så lång tid.
Jag la upp en annons på Cigarrforum, köp Nisse Edvall. Men det var så jävla svagt intresse.
Nej, men jag är ju mer som mat för anorektiken. Alltså den maniska fasen har ju försvunnit, men det är ändå som att jag är en del av ditt liv så pass mycket. Det var ganska smart då det här med podden. För att
den maniska fasen var väldigt kort.
Ja,
jag tror inte vi hade någon manisk fas.
Ja, jag hade ju en manisk fas, men den märktes väl knappt. Det var ju liksom hela att jag ville ha hela dig och jobba med dig och göra allting med dig.
Ja, men precis. Ja, men det var ju då sommaren för 7 år sedan.
Men jag tror att eftersom...
Men då var vi ifrån varandra när du hade din maniska fas.
Ja, och eftersom min... Jag är ändå rätt självmedveten, så min maniska fas, eftersom den inte rörde dött ting som dina gör. Alltså du kan ju hänge dig fullständigt åt cigarrer eller cyklar, för att de bryr sig inte så mycket.
De kommer inte bli äcklade.
Men jag blir ju mer faktiskt manisk kring människor, och jag har ju lärt mig genom livets hårda skola att människor är av kött och blod och har känslor och tankar, och det kan vara lite märkligt om man blir för manisk med dem.
Ja. Ja, det var väldigt smart. Nej, men första gången vi åt då, det var väl för ungefär då, kan man tänka sig, 7 år sedan.
Ja.
Vi åt några gånger på Clarion, någon indisk lunchkrog. Jag tänkte inte på något särskilda ljud för att det var sånt larm runt omkring oss.
Ja,
första gången som jag började bli varse där, det var ju för 6 år sedan förstås, på Gotland.
Ja.
Där jag märkte att, ja, Nisse gör munljud.
Han smaskar. Han är en smackare eller smaskare eller vad man nu säger. Mm.
Exakt, och sen så har jag ju ibland påminns om det här, för ibland har vi ätit på larmiga ställen och ibland har vi ätit där det har varit väldigt tyst och stilla, kanske på Centralbadet så där, lite tidigare än lunchrusning. Ja. Då blir vi påminna om det här och det är ju det är någonting som, alltså det är ungefär som om du hade varit en sån som får en väldigt illaluktande stresssvett ibland.
Ja, just det.
Det kan man inte, man kan inte säga till någon. Jag känner några som får så där, kan få en frän svett som jag tror inte går att skydda sig mot, för att de duschar väl och deodorantar sig som alla andra.
Ja.
Men ibland blir det fränt och liksom obehagligt.
Men jag måste bara, for the record, det är inte mig du pratar om nu, du försöker inte säga någonting till mig som jag inte vet om min svettlukt nu.
Nej, jag kan helt ärligt säga att jag aldrig känt någon svettlukt från dig överhuvudtaget.
Nej, det är bra det. Eller, jag vet
du luktar kar.
Nej, för det är jag ganska mån om, att jag inte ska lukta svett.
Du luktar flänsost och kaviar. Nej, du luktar deodorant och liksom sådär. Sådana saker. Nej, men så att, man kan inte säga till om, man kan inte säga till att någon smackar, för det är någonting som man kan ju förstå då. Jag förstår ju så här, okej, jag tycker inte det låter jättetrevligt, men jag fattar ju att det här är ju inte ingenting som du började med för att liksom som 27-åring för att Leif GV gör det.
Nej.
Så. För att du bara, fan, det här verkar ju vara, det är ju rätt coolt ljud.
Mm.
Utan det är väl att det blir något tryck i munnen eller någonting. Så att det blir väldigt svårt att säga till om. Man ser inte till om någon stressvett heller som inte går att göra någonting åt. Däremot, som jag nämnde tidigare, så kan man ju prata om någon har dålig andedräkt och man kan anta att den skulle kunna ta en Fisherman's Friend och göra det bättre, så kan man ju säga till om man är tillräckligt nära. Jag har ju aldrig kanske känt mig så nära någon så att jag kunnat säga det, utan jag stoppar nog huvudet i sanden där också.
Ja.
Men det som är spännande i det här, och som är så jävla omskakande, förlåt för den här långa monologen om någonting som händer i din mun.
Ja.
Det som är så omskakande är ju att det kan ju vara så att man gör en massa saker som omgivningen reagerar på och reagerar på länge, men som inte säger någonting om. Alltså inte ens fru.
Nej.
Säger till om det. Nej. Och ju värre saker det är, desto svårare blir det ju att säga till.
Ja.
Anledningen till att hon inte har sagt till, det är ju att det är så pass stigmatiserat att vara en smackare.
Ja. Mellan underbordet kan jag ju säga, en anledning till att hon inte säger till är ju att hon själv har tendenser åt det hållet.
Är det sant?
Ja, så
är det. Hela din jäkla familj. Och hur går det för Manne då? Stackars Manne som är uppväxt med de här olika klickande, smaskande ljuden.
Det sjuka är ju att sen det här har kommit upp lite nu, så är ju Manne, han pratar ju väldigt mycket om mitt och farfars smackande. Alltså,
ja.
Så jag tror ju att det som jag har gjort här är väl att det kanske är it ends here. För att jag tror att anledningen till att jag smaskar som stor, det finns vissa grejer som jag har lärt mig som jag inte fick lära mig mina föräldrar. En grej är till exempel att toaborsten kan man använda efter att man har bajsat om det blir bajsspår.
Alltså, det var ingenting som gjordes hemma hos dig?
Nej, när jag var liten så var det var någonting som man använde.
Man lämnade dem?
Man använde det när man städade toaletten. Det vill säga en gång i veckan kunde man... Jaja, alltså, det här är ju absurt. Det här, är ju, och det här var ju någonting som jag lärde mig. Ja, men jag vet inte, något ut mina tidiga, alltså när jag flyttade hemifrån, om det var i lumpen kanske eller om det var i lägenheten efter det. Alltså det var sent i alla fall, som det var så här, men du kan ju inte lämna såna här spår i toaletten. Och jag var så här, vadå?
Det är ju inte städdag idag, det är ju fan inte torsdag.
Precis. Och där är ju också så här, hur ska jag kunna, om inte jag har lärt mig det, så hur ska jag, alltså det vill säga, det här är en anklagelseakt då mot mina föräldrar. För att smackandet då, eller smaskandet, är ju då ingen som har påpekat det. För jag vet, vi har nära vänner. Jag tänker inte, eftersom det här är lite känsligt, så tänker jag inte säga några namn här eller någonting. Vi har nära vänner där mamman är otroligt känslig mot smackande. Och har ju liksom huggit på minsta lilla antydan hela personens uppväxt. Så att hen har ju en otrolig känsla för det här med smackande och ljud. Så att där har ju det liksom, har man ju lärt sig tidigt att det här är någonting som man inte gör. Jag däremot har ju aldrig överhuvudtaget lärt mig det här. Och jag har ju nu, sen jag skrev det inlägget och sen jag har liksom, det här har kommit upp till ytan, har jag ju verkligen tänkt på det här med att smacka eller inte smacka. Och det är ju så, det är ju en viljakt. Alltså när jag verkligen, verkligen anstränger mig, då smackar jag inte när jag sitter och äter. Men är det så att så fort jag slappnar av, det vill säga alltså om jag är inbegripen i ett samtal eller att det är någonting som gör att jag inte tänker på det här, så börjar jag ju smacka.
Men du hör dig själv?
Ja, jag kan ju komma på mig själv, men oftast gör jag ju inte det. Men när jag kommer på mig själv, då kommer jag på mig själv med att jag inte har tänkt på det. Och har jag inte tänkt på det, det finns inte i muskelminnet liksom. Så att då smackar jag.
Så du började kunna tänka på det först när du blev varse det, när vi tog upp det?
Ja, och det här
är... Vet du vad jag har tolkat det också?
Nej.
Jag har ju tolkat det som att smackandet är en del av din bullriga personlighet.
Ja.
Att du gillar liksom att du liksom dramaten tuggar så att säga.
Ja, men det är ju inte...
Att till och med när du äter så vill du inte hålla käften. För att du är en person som tar plats.
Jo, men så...
Som är bullrig.
Men det finns ju olika sätt att smacka på. Alltså ett sånt sätt vore väl att man... Det här att man gör mycket ljud för sig. Ja, eller att man så här... Eller att man liksom sätter sig ner och låter och kanske, men just smackandet, det finns ju någonting väldigt alltså det finns ju, det är inte speciellt, det är inte något patriarkalt maktmedel att smacka. Det är liksom inte det är ingen härskarteknik på det sättet.
Nej, för att det faller mer tillbaka på den som smackar, än att få en omedelbar fördel.
Så att men vissa andra grejer liksom, jag menar, när jag sitter och käkar själv, då äter jag ju, kanske jag sitter med, som en hösäck med bredbent och liksom skyfflar i med spaghetti med högerhanden. Men när jag äter med andra, kanske inte med familj då, utan jag äter lite mer, då kan jag ju uppföra mig. Jag menar, jag kan sitta med rak rygg och äta med kniv och gaffel och göra som man ska. Men däremot så smacka är ju inte med i den ekvationen, utan jag smackar nog minst lika mycket då. Alltså jag smackar nog minst lika mycket då som jag gör när jag sitter själv med spagettin. Så att det är ju, det här är ju jättesvårt, för att jag vet inte hur jag ska...
Också, blev du arg på Lin när hon tog upp det här? Eller förnekade du, eller hur liksom gick det till?
Nej, men det var ju som jag beskrev. Det var ju som jag beskrev det här Kaisersöse, att man är så här, man ser hela sitt liv spelas upp för alla måltider när man har suttit och trott att man har varit king of the hill och varit center of attention och varit den här sköna snubben som sitter och är witty och har koll på läget, och sen så egentligen, det som egentligen hänt är att alla har suttit och så här, kan han hålla käften, kan han sluta smacka, jag kan inte äta när han låter så där mycket, så att liksom, och jag tror också att det här är en av anledningarna till att jag har haft så svårt att klara mig på arbetsplatser. Jag har tänkt efter i efterhand, för att lunchrummet, alltså när man sitter med sin uppvärmda korvstroganoff, så är det liksom, varför blir det så dålig stämning och varför har jag så svårt?
Just det. Varför är det alltid tomt? Ja. Först är det liksom dålig stämning, sen är det liksom ingen är där, man är alltid ensam. Vad är alla?
Ja, men den här vaga känslan av att jag behöver vara själv på dagarna har ju alltså med att göra att folk liksom projicerar någon slags motvilja på mig som jag känner av, och därför får jag vara hemma istället och äta min fil-lunch och smacka.
Men det här kanske förändrar allt för dig. När du lär dig mundisciplin så kommer du vara världens mest älskade medarbetare.
Ja,
det blir ju... och verkligen trivas också. Bäras fram av folk.
Ja, verkligen.
Och göra en så här sinnessjuk karriär. Börja som någon programledarfeja, men direkt bli chef för ett mediekonglomerat. Köpa sån här villa i Äppelviken och sånt.
Ja, just det.
Och sen så när du håller tal då, så här, när ni har slagit något nytt rekord och köpt någon konkurrerande medieföretag, så pratar de om smackandet såklart. Och alla tycker det är så himla oväntat och fint.
Men så är det ju, men om man också, jag tänker också om man drar vinkeln till alltså föräldraskapet, alltså för vi pratade ju om så här, och du tog upp det här, vilka grejer gör man omedvetet som ingen har berättat för under alla dessa år, och är det något ansvar man har som förälder, så är det väl att lära sina barn hur man ska uppföra sig, samtidigt som man ju inte vill att de ska bli hämmade och tillbakatryckta. För jag menar, är det någonting min uppväxt har givit mig av mina föräldrar, så är det ju en känsla av att någon slags oövervinnelighet och att någon slags grundmurat självförtroende som gör... och då har ju liksom vissa grejer fallit undan. Till exempel det här med att inte städa toaletten, eller att man inte... att man smackar inte vid matbordet, eller att man kanske, någonting jag fick lära mig själv var ju det här också med att jag maniskt inte kan utsätta andra människor för mitt maniska intresse för dem, för att sedan dumpa dem efter några månader och gå vidare i livet. Alltså vissa grejer har jag fått lära mig själv, Och då tänker jag, vad man har för uppgift som förälder. Hur ska man göra det här? Hur ska jag göra man och Jojo varse om såna här saker utan att för den skull få dem att känna sig otillräckliga och hämmade? Och,
inte jag tycker min mamma lyckas rätt bra. Om man tar så här, hon har ju hela tiden byggt mig och berättat att jag är den bästa som finns i hela världen vid sidan av mina syskon, att jag kan göra och bli exakt vad som helst. Samtidigt har hon till exempel, i matsituationen till exempel, alltid tjatat på hur jag sitter. Jag ska sitta ordentligt på stolen, att stolen ska vara lagom långt indragen, att jag ska sitta rak i ryggen, att det ska vara som att det går en tråd från mitt huvud som drar mig upp mot himlen så att jag sitter rak och har hakan lagom högt. Jag ska inte ha armbågar på bordet. Hon har petat mig i ryggen med fingret om jag har börjat säcka ihop och sånt där. Hela tiden, du vet, ungefär som en mamma som buffar på sina valpar när de är fel. Så hon har på hela tiden att olika små justeringar som man har retat sig på som fan, men som inte har fått mig att tro att jag är mindre värd eller att jag är dålig på något sätt.
Nej.
Och så får man välja då vilka saker är viktiga. Någon kanske tycker att det är okej med armbågarna på bordet. Och då håller man inte på just med det. Men smackandet kan vara en sak. Eller att hela tiden så här visa hänsyn till andra, att inte ta för mycket plats och så här. Så det vill, ja, man får väl hålla på hela tiden göra små justeringar, att puffa sina barn i rätt riktning, samtidigt som man alltid öser kärlek och beröm över dem.
Men jag gjorde en sån grej häromdagen som jag tyckte i efterhand var ganska briljant. För att vi här på landet, så var vi för några veckor sedan överbjudna. Vi var bjudna till grannen.
Mm.
Som är en kvinna i 70-årsåldern.
Sigge Eklund.
Precis. Ann Södlund, Sigge Eklund och Amanda Havavidell. Schulman. Nej, utan hon är en psykolog i 70-årsåldern.
Ja, vi har ju bott hos henne.
Exakt. Det har du gjort.
Man kände så tydligt att det var en psykolog i 70-årsåldern som bodde där.
Ja.
Så jävla snygg och kongenial inredning. Man tänker också så här, om jag skulle ha en stuga på Gotland, vem skulle få inreda den? Ja, men kanske en psykolog i 70-årsåldern just.
Mm. Hon har också det briljanta.
Den psykologen skulle säkert ha någon jävla snygg gunghäst som är antik eller någonting. Eller gungfår eller något sånt.
Det briljanta också som hon har haft den här sommaren är att hon har AC. Hon är den enda jag känner som har AC. Och det har ju varit ett, just den här sommaren har ju varit ett genidrag. Hur som helst, hon bjöd över på middag. Hon har också barn som är i min ålder då, som har barn som är i Jojo, som i sin tur är i Manne och Jojos ålder och så vidare. Ja, så kan man fortsätta. Och då satt vi och då var det ju liksom, jag menar, större delarna, alltså det var ju då, vad blir det? Tre personer i 70-årsåldern och tre personer i 40-årsåldern och sen, eller fyra personer i 40-årsåldern och sen så några i mellan 3 och 9. Och då ville Manne, för vi hade på lite bakgrundsmusik och det är såklart Bob Dylan, lite sån här, du förstår vad det är för musik när de där 70-åringarna spelar musiken. Och då ville Manne, han ville sätta på sin musik hela tiden. Och då är det ju värdetransportrån och jullastare och Tensta Allé och sälja knark och sådär.
Det tycker väl en 70-årig psykolog är superintressant.
Ja, men det är också ganska störigt med ett barn som hela tiden vill så här, men kan jag få spela låt nu? Kan jag få köa en låt? Kan jag få köa en låt? När min pappa satt på blandbandet från midsommar 93 på stereon.
Fan, vad roliga saker du berättade då.
Ja, kul. Och men i alla fall och då så till slut så fick ju han genom sin mamma igenom att spela någon av de snällare låtarna som bara var lite halvt misogyn men inte handlade om misshandel och knark hantering på lite lagom volym sådär. Men sen däremot några dagar senare så bjöd vi över barnen som i sin tur har barn i våran ålder på middag hos oss. För då var ju mina föräldrar borta och Kajsa var borta. Så att då var det liksom vi som kunde. Och då fick Manne dra igång en spellista och köra liksom hela registret med liksom köen 8-10 låtar. Och bara pumpa ut det här på i trädgården när vi satt och drack någon fördrink där innan maten. Och sen så dagen efter då försökte jag förklara för honom det här. Det var det jag skulle komma till. Alltså lärdomen för livet, att liksom vissa saker passar i vissa sammanhang och att det handlar om att förstå när det lämpar sig. Alltså när vi är bara vi samlade och det är liksom de äldsta i 40-årsåldern och alla har en förståelse för dels liksom någon slags rapkultur, men också att barnen kan få stå lite mer i fokus för att det här är mer barntillvänt sammanhang. Då kan han få köra
sig. Det finns ju många viktiga grejer där också, precis hur mycket plats man får ta i ett sammanhang.
Ja, och då sa jag så här, då var det okej för att då passade det sig, då var det lämpligt och då ville vi gärna ha den här musiken för alla tyckte att den är bra, för det är ju bra musik liksom, även om jag kan ha en del i övrigt och anmärka på vad det gäller texterna. Men i det där andra sammanhanget när det var liksom farfar farmor generationen som satt och lyssnade på Bob Dylan och Lars Gullin och allt vad det var, då kanske inte liksom man ska dra på max med någon låt som handlar om Tensta Allé. Och där tänker jag ändå, så är jag väl, det är väl ett sätt att ändå förklara, försöka få in i någon slags tanke om hur världen funkar.
Verkligen. Det som är svårt är också att förklara att man kommer vara i sociala sammanhang där det finns barn som eller också vuxna överhuvudtaget, individer som uppför sig värre än vad ens barn gör.
Ja.
Men man vill ändå förklara för ens barn att deras beteende inte var okej. Men de kommer tycka att men det fanns ju folk som var värre, men att det är ju en viktig sak i livet att man vill inte liksom konkurrera med de värsta om det värsta beteendet eller det mest högljudda smackandet, utan man vill ju vara bland de som är bra och fungerar i sin omgivning ju.
Ja.
Så men det som jag... Ja, förlåt.
Nej, förlåt.
Alltså, jag tycker en skakande sak som jag sa, det är ju så här att jag tror att det finns många sådana här saker som man gör som omgivningen fortfarande inte har vågat berätta för en. Och så tycker man att de är märkligt arga på en, som på dina arbetsplatser. Och sen så kanske det är så att man får själv för att man inte ställde in mjölken på en gång i kylskåpet utan att den står framme 10 minuter för länge. Fast egentligen handlar det om någonting som en person har stört sig på med en ända sedan man träffades.
Ja, just det. Ja, det där, men det är ju svårt det där. Det är jättesvårt.
Man borde samla ihop alla människor och ha så här, hyra typ en kursgård och ha det jobbigaste dygnet man någonsin har varit med om, där man bara berättar alla de här sanningarna för andra.
Ja, eller så
du
gör man som jag.
Du luktar gammalt ollon. Och så vidare.
Eller så gör man som jag. Jobbar hemifrån och slipper frottera sig med allmogen.
Så kan man verkligen göra också. Hörrni, det var jättekul att ni ville lyssna på oss
Även denna vecka.
Ännu en vecka.
Missar du inte på torsdag?
Nej, precis.
På torsdag är ju del, vad blir det, 4 i följetongen. Föräldraskapets avgörande ögonblick. Där jag kommer berätta om när jag skrek så min son kissade på sig.
Det blir väldigt spännande.
Ja.
Tack.
Annars hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.